Знака Брэсбил. Знака Брэсбил. Знака Брэсбил.
Знака Брэсбил.
Välkomna tillbaka till ytterligare ett avsnitt av Snacka Brädspel. Avsnitt
56.
Tack Mats. Ja. Nu, vi dividerade innan här om vi skulle nämna vilket nummer det var.
Ja, sist gjorde vi det sist i programmet, inte i början.
Eller i slutet, precis. Mm. Välkomna tillbaka alla lyssnare till avsnitt 56 av Snacka Brädspel. Idag tänker vi att vi bara dundrar rakt in.
Jag tänker, ska vi snacka brädspel idag?
Ja. Så att vi hoppar rakt in på spel vi spelade senaste.
Men då blir det en jingle här ganska omgående.
Det kör vi.
Spel vi spelat sen sist vi hördes. Gillar vi? Gillar vi inte? Har vi spelat? Ja, det har vi.
Kanon, kanon, kanon. Det var bra inledning här, Mats. Nu har vi hypat upp oss själva här. Vi har ju en lång backlog med spel. Så vi måste ju beta av dem här nu.
Men det var ju ganska kul. Det är fortfarande osynkade, men det kommer väl.
Ja,
det var ganska kul när vi pratade, eller förlåt, vi snackade om att vi skulle snacka om spel bara då. Att vi kollade tillbaka liksom på ett helt år egentligen. Vi har ju liksom en ganska diger backlog med spel som vi inte har fått snackat av oss om än, höll jag på att säga.
Nej, just
det. Men trots det så börjar vi ändå med de vi spelade faktiskt nu senast.
Det är roligast så.
Ja, men det är så faktiskt. Så
vi har spelat ganska bra spel senast också. Så att,
ja, jag har gjort det.
Tänk att det är kul att dela med sig av det. Så utan, without further ado, vi har kommit tillbaka till Clank.
Ja, Legacy. Acquisitions Incorporated, alltså det första Clank Legacy-spelet då, som här.
Ja, och vi har ju nu spelat
sex
omgångar.
Fyra kvar bara.
Fyra kvar och vi ska väl inte försöka spoila, inte Nej. För mycket i alla fall. Men spelet är otroligt bra.
Mm. Det kan
gillar
vi spoila.
Gillar man Clank så köp. Det är bara att köpa.
Ja, det är faktiskt ingenting. Alltså, gillar man Clank, gå direkt, köp det bara.
Det är lugnt.
Det finns inget annat alltså.
Och så säger ni i affären att Snacka Brädspel sa det, så säger de så här, vilka är det?
Så får vi ingen provision, vi får ingen feedback, men vi, det vore kul bara.
Nej, men vi... Clank normalt sett är ett hyfsat snabbspelat spel. Man kan spela det på... Originalet kan man spela på en timme kanske.
Mm.
Drygt, kanske 60-80 minuter kanske.
Jag tror vi nämnde det här sist lite grann när vi snackade om Jakten på Försvunna Diamanten, där jag sa att jag tycker att Clank är en variant av det, fast en bra variant.
Ja, just det.
Så att, och kul. Det går ju... För man ska gå ner och hämta någonting så ska man ta sig tillbaka upp igen. Det är ju grundmålet liksom. Jag vet inte om man det är så i Jakten på Försvunna Diamanten kommer på när man ska ta sig upp igen. Man ska bara hitta diamanten, men strunt samma.
Jo, man ska tillbaka.
Ja, och då är som det här, då gäller det att ta sig upp och överleva liksom då helst för att få räkna sina poäng. Och det har ju mycket av det som vi gillar i spel, Andreas Clank egentligen liksom. Det är lite hand management, det är lite deck building.
Ja.
Det är lite så här, spänning kan man säga att det är, va? I spelet.
Ja, alltså vanliga Clank är jättebra. Jag tycker Clank Catacombs som kom... Mm. Det senaste vanliga spelet, kan man säga så? Senaste varianten av det.
Ja, men det blir det. Ja, precis.
Där har man ju gjort så att kartan inte är detsamma varje gång, utan man upptäcker kartan allt efter spelets gång. Tar lite längre tid att spela, tycker jag. Jag tror att det för oss tar ungefär 2 timmar att spela spelet.
Mm.
Känns det som. Jag har inte riktigt klockat det, men... Men när vi kommer till Clank Legacy så är det här en helkvällsaktivitet för oss.
Vi nu har spelat det 2 gånger i rad här nu, spelkvällarna, så tar det lika lång tid. Det tar typ 3,5 timmar.
Ja, och jag tycker inte vi är långsamma.
Nej.
Du tycker att jag är långsam, men jag tycker inte att ni andra är inte långsamma.
Nej, precis. Nej, men det som är så roligt, som sagt, vi ska inte spoila någonting här.
Lite grann.
Men det händer extremt mycket i varje parti som är en sån upptäckarglädje i spelet liksom.
Jag har ju tagit på mig rollen att läsa ur den här Book of Secrets är för jag tycker det är för kul. Men jag funderar på att lämna till dig nu, Mats. För jag såg på dig hur kul du hade när du fick låna den i slutet.
Ja, men jag har ju varit avundsjuk på det. Jag får ju bara sitta här och... Och så ja. Patrik då, det spelar inget. Han har tagit liksom kort- och klisterrollen här. Jag får sitta här. Du har jag får sitta med regelboken. Ja. Jättekul.
Det brukar jag få sitta med annars. Jag tycker det är jättebra det. Nej, ja, men... Till skillnad från andra läger som spelat tidigare så är det kanske man, det mesta som sker är innan eller i setup och sen efter spelet är slut, till exempel i Pandemic. Mm. Det händer några saker under spelets gång, men det är inte jättemycket. Här händer det saker hela tiden. Mm. När man börjar så kan det finnas... vissa saker man ska göra, kontrakt kallas de. Mm. Olika saker, och när du gör det läs passage 28 i boken och så tar man fram den och sen får spelaren som har gjort någonting ett val. Vad väljer du göra? Vill du liksom vara elak eller snäll eller något annat? Och så läs det här eller läs det andra. Och det är sånt hela tiden som vissa turns blir ganska långa för att man får sitta och vänta på att någon ska resolva allting, men det är också väldigt liksom kul. Man sitter ju inte och tycker, ah, vad tråkigt det är. Inte jag. Nej, fan, utan...
Det är det som är så fantastiskt. Det blir liksom som en underhållning, även fast man som sagt inte är aktiv i just det fasen där, så får man ändå vara med och se, åh, kul, det här händer liksom, triggar det här liksom, och så blir det så det är en bra, de har jobbat bra med storyn skulle jag säga i spelet också, för att liksom ha någonting som driver framåt.
Och att inte spoila saker, det finns två kartor i spelet. Det vet man ju när man öppnar. Mm. Mm. Då finns det två kartor direkt. Det är ingenting som en overworld och en underworld. Spelet är lite semi-coop, tycker jag. Man vill verkligen oftast att de andra ska klara sig, fast de ska inte vinna. Man vill ju vinna själv, men man vill gärna att de klarar sig, för att det finns ganska mycket saker man vill utforska. Mm. Och då vill man ju att de lyckas att utforska.
Precis. För man har ju en motståndare faktiskt, och det kan man tror jag också man kan, utan att spoila.
Ja, det finns en motståndare.
Att det finns en motståndare i spelet, som, eller som snarare att om man inte lyckas med de här kontrakten och uppdragen, så är det ett annat rövarband då, kan man säga egentligen, som får, som får heden istället, och då blir det negativt för oss då.
Ja.
Så att det är lite semikor, men som sagt, man vill ju ändå upptäcka spelet och... få liksom hela grejen. För det går inte att spela det här igen, det ska man väl också säga direkt. Att det här rimmar man sönder och man klistrar och klistrar och grejer överallt. Så det är ju som... Sen säger man ska ju kunna spela spelet när man är klar med det, så sätt liksom. Att det ska kunna funka och vara ett fungerande spel när man är klar liksom. Men det är ju mycket som man har sönder och ändrar om här. På
ja, verkligen. Alltså, jag måste bara nämna en sak. Jag ska inte nämna hur exakt vad det var, men när vi spelade sist så var det fick jag plötsligt kort på hand. Och så stod det så här: if you see this.
Mm.
Liten text.
Mm.
Läs passage. Jag bara, vad är det här? Och det var ju ett kort där det finns, man kan säga att det är ett kort det finns många kopior av. Mm. Ungefär så. Och det var en ren slump att just den dök upp och att jag lyckades se det. Och plötsligt hände det någonting.
Ja.
Och,
jättekul. Som jag inte ens visste skulle hända, för du var ju där och gjorde någonting annat liksom, och så bara blev ett extra äventyr liksom. Så
här, jag tror att den biten kommer inte alla som spelar spelet ens upptäcka.
Ja.
Så jag funderar på hur många saker har vi missat, funderar på sen.
Exakt, vi har ju misslyckats med uppdrag och såna här saker, så det är säkert flera saker som inte vi har fått med oss, eller på sig. Eller fått med oss på ett annat sätt för att vi inte har lyckats också, så att,
Men
det är så mycket.
Ja, det sen är det alltid kul att spela med Patrik, för han är väldigt bra på sådana här kortspel. Han har bara otrolig talang för att hitta rätt kort i leken hela tiden.
Jag vet inte hur han har bett. Han har liksom verkligen magiska fingrar. Han bara så magnet.
Du hade lite kämpigt sist också. Det var nästan så att, herregud Mats, vad ska du ta vägen? Du kom inte,
jag kom ingenstans.
Det var lite gnälligt i början där, men sen, oj.
Jag hade verkligen typ dålig början och sen bara rampade på uppåt liksom, så det gick hur bra som helst i slutet liksom.
Så att, det hade ju varit kul att kunna snacka om spelet, om detaljerna också, för det finns egentligen så mycket att prata om och snacka om här, men
man kan göra en specialpodd här som vi gjort om avsnitt. Man kan snacka om det här spelet när vi är klara med det, och då får man lyssna på det om man vill eller inte. Kul. Har man ingen avsikt att spela det, då kan man lyssna på det. Men vi tycker att alla ska spela spelet, eller hur?
Ja, verkligen.
Det kan man väl...
det var en bra idé. Vi lägger en idélåda, Mats. Ingenting vi vill lova, tänker jag. Innan vi lämnar Clank Legacy Acquisitions Incorporated så tänker jag att vi snackar om att det kommer ju en uppföljare. Och den verkar... Jag klickade in mig på den nämligen. Och ja. Det som är lite lustigt här tycker jag då, det är att det står nu att spelet... Den har co-op som mekanik.
Jaha, okej. Okay, jag har ju backat det här då, ska man säga. Det var ju en sån här, vad heter det? No-brainer heter på engelska, ingen hjärna på svenska då, säger man så då?
Ja. Perfekt översättning.
Ingen hjärnahandling.
Ingen hjärnahandling.
För min del av det här. Men nu står det faktiskt cooperative game där.
Ja, och jag var inne och kollade på Kickstarten då, och då finns det... Jag vet inte, det såg ju som att det finns kort i spelet som hjälper aktivt andra spelare. Men jag vet inte, jag tror inte att det är ren co-op, så det blir väl mer semi-co-op av det. Skulle det vara helt co-op hade jag nog inte tyckt det var tråkigt heller. Jag gillar ju rena co-op-spel också. Men jag har inte läst regelboken till uppföljaren, så att jag vet faktiskt
inte. Nej, det har inte jag heller gjort. Jag tänkte jag väntar tills vi har spelat klart. Jag tror inte det är någon koppling så sett på ettan och tvåan här, men
ja, kopplingen, ja, det vet jag, tror jag inte, men kopplingen är att det heter fortfarande Acquisitions Incorporated. Man alltså, det kan man ju säga, när man spelar spelet så tillhör man den franchisen.
Nu vet jag vad du är på väg någonstans, jag tycker vi pratar om ett annat spel här nu. Så eller vill du stå i rampljuset här också?
Nej, det vill jag inte.
Nej.
Det är lugnt. Nej,
vi ska inte lämna en sån cliffhanger, det känns taskigt.
Nej, ska vi inte. Ja.
Det finns en funktion i spelet, och det här är ingen spoiler för det ser man direkt när man öppnar också, men att man kan bli associate spotlight i varje parti man spelar.
Jag har bokat den platsen.
Utan att nämna någon namn nu så kan ni gissa vem som är den. Det är den här, ni vet, när som satt alltid längst fram i klassen och räckte upp handen så fort det kom en fråga. Där är Andreas.
Jag är mest äventyrlig uppenbarligen, ja, det här gänget. Men, kul.
Jag tycker vi gjorde bra samarbete sist när vi gick så långt ner gick och kom fara för våra liv som insats.
Klarade av alla kontrakt också. Det var grymt.
Ja, det var bra. Nej, men det här spelet, vi pratar varmt om det, och sagt, vad gillar man Clanks grundmekaniker så är det här hur bra som helst. Gillar man inte Clank som spel, då kanske det kan vara lite svårt så här, liksom. Men jag tror att man kan ändå ha underhållande och kul av det här spelet, tror jag.
Då spelar man, nej, det är klart. Men gillar man, är man nära till gillar Clank så...
Gillar man deckbuilding och lite lullull så är det bra. Liksom.
Och det är 10 omgångar. Ja, det är inte som Pandemic som kan vara 12-24. Till exempel.
Nej, just det. Det beror
på det. Ja, nog om det.
Det är Paul Dennen som har designat spelet. Kanske jag ska nämna också. Det utges av Dire Wolf som gör spelet.
Så vi fick nu är det nog om det. Nu är det nog om det.
Ja, nu är vi klara med det, va?
Bra.
Ja, vi är klara med det. Då snackar vi om något annat istället. Det här var ju kul. Det här var ju också sån här gammal... Man spelade för sällan, tror jag, det här spelet. Det är bra.
Vilket då?
Clans of Caledonia.
Just det. Ja, det spelar vi faktiskt lite för sällan. Jag vet inte när vi spelade senast. Jag har varit helt snurrig i huvudet ett tag innan jag kom på vad man skulle göra. Och det insåg jag så att många dåliga drag har gjort. Jag försökte ju göra ost av... vete. Ja. Det kan man inte göra. Man behöver en ko.
Då blir det torrost. Man behöver mjölk för ost.
Ja. Nej, men vi fick Clans of Caledonia på bordet igen. Det är han designat av Yuma Al-Yuyu. Jag tror det var hans första spel då. Han har väl något mer spel i pipen nu. Du har
Ja, jag har backat. Det heter ju något Civilization-spel med lite set drafting-variant som jag tyckte det såg spännande ut i alla fall. Och så att det var... Jag gillar ju hans Clans of Caledonia, så för mig så var det så, men det är klart jag ska backa det liksom. Så.
Clans of Caledonia är ju väldigt likt i mångt och mycket Terra Mystica-spelen. Väldigt liknande typ av handlingar man kan göra. Och så, men det är ett helt annat tema. Man är ju skotska klaner som ska vad tävlar om. Man vill med bästa klanen i Skottland kanske. Och där finns ju asymmetri mellan klanerna där. När vi spelade så du hade en klan som var bra att de var väldigt duktiga på att bygga i sådana mynningar, ja. Flodmynningar va?
Precis.
Så då hade rabatt,
man har rabatt på det.
Lite överallt. Min var ju så himla dålig, så jag minns inte ens vad jag hade för någon. Kommer
du
ihåg? Ja,
men du fick ju ta extra kontrakt kunde du göra. Du kunde
just det, ja, det var säkert vettigt.
En handling för att ta kontrakt.
Ja,
vilket det, du sparar ganska mycket pengar på sen i slutet av spelet. Och när det kostar just pengar det. Att ta kontrakt så om man har pengar så kan man ju spara. Ja.
Jag var väldigt avundsjuk på det i alla fall. För det såg som att du hade väldigt roligt. Och jag tog två kontrakt, så ett kontrakt i en handling. Och sen satte jag med kontrakten. Nu måste jag bli klar med dem.
Ja, men jag gjorde ju precis samma miss som du i början. Att jag tänkte, ja, men för att göra ost så måste jag ju ha det här. Och du kan, men nej, jag måste ju fortfarande kunna byggt ostfabrikerna för att kunna göra ost. Jag kan inte bara ha kossor.
Ja.
Sådär. Men det kommer ju gå en fatt sen. Så att, jag fick ju satsa på ost sen efter det. Så.
Ja, det är jättekul. Det här spelet, det är ett långt spel. Det är ett tungt spel. Det är mycket som händer, men Man skaffar kontrakt. Kontrakten säger kanske att du ska sälja, eller du ska, ja, sälja gör man väl. Sälja tre flaskor mjölk och två garnnystan, höll på att säga. Och så får du lite saker. Och så är det liksom den som har lyckats med flest kontrakt spelar slut, får ganska mycket poäng. Sen för att kunna producera, eller kunna sälja dem, så måste du producera dem, så du måste skaffa grisar och kossor och så vetefält och bygga whiskydistillerier och allt möjligt. Och det är så här, för att få ut en tunna med whisky så måste du ha vete. Mm. Så om du har vetefält, den ger dig två vete, då kan det försörja upp till två whiskydistillerier samtidigt, eller ett sånt och ett bröd, va?
Bröd.
Och det här, vad investerar man i och så vidare. Och sen finns den här grejen med marknaden.
Ja,
och det är väl det kommer tillbaka till ofta liksom, att i spelet så du kan ju inte ha allt. Man kan inte producera allt, man kan inte äga allting. Så man måste ju, och ibland så kanske man producerar för mycket av någonting. Mm. Och då behöver man pengar, då kan man sälja. Det finns en marknad då som verkligen fluktuerar ut efter
tillgång och efterfrågan, kan man säga.
Det, ja, verkligen. Och det är jättekul. Den biten är... Förstår inte hur det kan vara så kul att se på kostnader på en marknad. Liksom, så att, och nu kostar whiskyn 10 i början här. Ja, och så köper någon två whisky. Då köper man, och så när man gör en sån handling för att gå till marknaden, så får man köpa till listpriset. Så jag kan till exempel köpa tre whisky för 10 styck då. Pang, pang, pang. Om jag har så pass många handelsmän, kan man säga.
Ja, exakt. Eller ja, men det är handelsmän.
Men sen går ju priset upp då tre steg. Och då kanske det, för nästa spelare kostar 13 eller 14 eller någonting. Jag kommer inte ihåg hur stegen går. För att köpa. Eller för den som då sitter med whisky
och kan sälja
sitt förråd, så kan man ju sälja för så mycket mer. Vilket är väldigt, väldigt roligt. Jag spelat detta spelet, om man säger skillnad från hur jag spelar Terra Mystica, jag spelar så mycket så att jag kan lyfta blicken och spela spelet mot andra. Här har jag så fullt upp med att liksom spela mot mig själv. jag tror att det finns ganska mycket, det vill komma till, jag tror att det finns ganska mycket djup här som jag inte har skrapat på ytan bara.
Det tror jag med. Vi spelar som sagt lite för sällan, men jag tror också det som du säger, marknaden, det är roligt om. Och det är väl här mycket Terra Mystica, det är ju hexagonmönster, så bygger man på brädet. Och när du bygger bredvid någon, typ en ko eller en ost, så kan du köpa den varan också lite billigare. Liksom, ja. Då. Så du kan nyttja det liksom, för att köpa in lite billigare. Och sen kanske då, men du måste fortfarande ha handelsmän som kan liksom göra den handlingen, så du måste låsa upp det också. Sen har du ju floder, du har sjöar som du måste helst då öka på, sätta in shipping för att komma ut och kunna ihop. För endgame-scoringen är ju där du, en av stora poängen är ju den som har störst område får väldigt mycket poäng i slutet. Ja. Jag tror det är 18 poäng man får för största området. Liksom.
Ja, det är ganska mycket.
Så det är rätt stor poängskörd där. Och sen en annan sak är ju roligt, tycker jag, just det här med kontrakten. Då. När man löser sin kontrakt så får du egentligen, ja, du kan få vissa saker i belöning, men en stor del av belöningarna är ju då typ, jag tror det är tobak, bomull och sockerrör, tror jag, plus hops. Som egentligen du inte får tillbaka, men du har dem på kontraktet, och då går en sån här på poängtracken, så går de här råvarorna uppåt då. Så i endgame-scoringen så scorar du multiplicerat de du har samlat på under spelet med om den är etta, tvåa eller trea då på tillgång eller på efterfrågans marknaden, så får du mer poäng för den som har kommit lägst har ju störst efterfrågan. Så då får du mer poäng för de kontrakten med som har den råvaran på sig. Det är jätteskoj system liksom, i hur man har löst en, tycker jag, en kul endgame scoring variant liksom, där okej, nu det här kontraktet kan jag ta, för det sänker faktiskt Andreas slutpoäng, för han har för mycket av den, så då blir den, tappar han 2 poäng per vara på den, men det ger mig kanske si och så mycket liksom, så att
just
det. Det är en kul, kul grej i ett litet minispel i spel, kan man säga.
Ja, jag tror jag dock att Terra Mystica är lite mer, jag spelar mot de andra mycket mer. Där vill man verkligen bygga bredvid varandra för att kunna få sån här power, man får ju power när någon bygger brev och så vidare. Här finns ju inte det, utan här är det enda anledningen man vill ha brev någon är för att kunna köpa saker av dem. Men då är det verkligen, det är väldigt mycket timing på det. Mm. Så att jag bygger brev dig för att nu har jag precis pengar till att köpa den där osten jag behöver till mitt kontrakt.
Ja, precis. Eller
något sånt där.
Exakt.
Så att det är lite mer, ja, mitt intryck av spelet är att det är lite mer casual, lite lugnare.
Ja, men det kan hålla lite mer så heads down, lite mer eget som jag, jag tycker fortfarande det är kul med interaktion om platserna på brädet liksom, de kostar olika pengar, de har olika typer, hur man kan liksom få, vad man kan ställa på vissa områden och så vidare, och så de olika dyra då. Och sen är det ju i varje runda då, det är 5 rundor spelt, och varje runda så skårar du då kanske ett specifikt förhållande typ som gäller under den här rundan bara, så det gäller att bygga och planera in för det också.
Ja, just det.
Vilket också är lite kul. Vad är det mer som man kan prata om där? Men, eller snacka, gör vi ju faktiskt här, kommer på. Jag bort mig själv varje gång, skjut mig själv i foten där.
Jag tänker typ att om man gillar Classic Caledonia, vi gör ju det och så vidare, men det kommer ju faktiskt äntligen, eller äntligen vet inte, men det kommer faktiskt en expansion till det här nu.
Det har varit slutsålt också, tror jag, spelet. Så det har inte, det varit out of print ett tag. Jaha, det gjorde någon Kickstarter för några år sedan, tror jag. Mm. Men sen dess har det inte funnits på ett tag. Så nu kommer vi även då att man kunna få tag på själva grundspelet igen också.
Det är, så att expansionen som kommer, jag vet inte när den kommer faktiskt, men den heter i alla fall Classic Caledonia Industria.
Mm.
Och det står lite i tagline här då att man, det finns nya klaner, och man måste anpassa sig till den industriella revolutionen som sker i Skottland då. Det verkar finnas, ja, det står att intressera nya klaner, nya hamnar, andra end of round scoring, sån här, det var slut varje runda på en poäng för någonting som du sa nyss.
Mm.
Och någonting contract refill board, vet jag inte vad det är, det låter bra.
Det är, kontrakten är ju, tror jag, bättre rotation på dem, för de, det finns ju ganska många, men de ligger ju kvar, de refreshas ju inte liksom, så jag tror det kan vara bra att man får lite mer rotation där på.
Så,
och sen är det väldigt kul tycker jag med mer klaner, alltså du får en mer asymmetri i början liksom.
För mig så behöver jag ingen expansion just nu. Jag kan spela det vanliga spelet säkert 5-10 gånger, men jag tänkte att det ändå var värt att nämna det, för kanske finns någon annan här ute som är Clans of Caledonia expert och bara längtar efter ny content. Nu är det på väg. Precis.
Det ska komma här under våren. Det var meningen, tror jag, februari, men jag tror att vi är lite försenat.
Okej, okay. Det är så pass nära. Ja, roligt. Ja,
så det är inte långt bort. Det går säkert att skriva upp sig på sådana här.
Det
är väl Karma Games heter de som är så det är väl kanske att googla dem i så fall och träda på mer om man kan sätta upp sig på en sån här en heads up när det väl släpps.
Mm.
Så sett. Nej, men det är ett spel som vi får faktiskt bara slänga upp på bordet lite oftare, tycker jag. För man har koll på hur det funkar, men man blir dammig av att inte spela det, så att man liksom tappar lite grann hur man ska tänka.
Okej, det var
klassiskt. Vi går vidare till ett Coop-spel.
Ja, vilka bra spel vi har på listan här förbetämmat. Det är ju
inte dåligt här. Alltså.
Nej. Så vi spelade ju detta för några dagar sedan. Du och Mats, vi spelade det senaste.
Jag, du och Mats, vänta nu.
Jag, du och Patrik. Jag, du och Mats. Jag, du och Patrik. Patrik är ju en stabil spelare i vårt spelgäng. Vi spelade den senaste varianten av Legendary Encounters, som är The Matrix.
The Matrix.
Och jag har ju spelat Alien och Predator.
Och X-Files, eller?
Och X-Files, ja. Precis. Jag har inte spelat Firefly. Så detta är det femte spelet i Legendary Encounters-serien. Sen finns det ju Legendary-spel också. Jag tror den stora skillnaden är att Legendary Encounters-spelen är ju helt co-op, medan de andra
är mer semi-co-op.
Är semi-co-op.
De kan spelas på olika sätt, för oftast har du kanske du vill ha en personlig scoring också i Legendary-spelen. Och där är väl kanske Marvel det som sticker ut mest, skulle jag säga. Och får pågående expansioner typ efter 10 år, så släpps det nästan ett par per år fortfarande. Liksom.
Ja, okay.
Men Marvel-universumet är ju stort så sätt, liksom, ja, så det finns ju mycket att hämta hem där.
Mm-hmm.
Men det finns... Alltså nu släppte de ju Ant-Man och grejer precis här nu. Jag har ju det också, men det spelas faktiskt aldrig, skulle jag säga.
Okej.
Jag vet inte, jag tänkte så här, spela det solo, men det har faktiskt inte blivit av heller liksom, riktigt. Så att man,
nej.
Så.
Men, ja, men Matrix-spelet i alla fall, det var ju... Man fick, jag märkte liksom hur bra koll du har på Matrix-filmerna, eller i alla fall...
Hashtag nerd.
Ja, här. Ja. Men, för du hade ju liksom allting, du bara, ja, men det är det här.
Ja.
Så i Legendary Encounters, det är ju ett deckbuilding-spel tillsammans, där man... Alla encounterspel är ju sådana. Och sen så är det ju... Spelar man ju typ en film. Och så får man blanda liksom en motståndarlek. Så oftast är det... Jag tror att det är så i alla... Alla spel i alla fall. Mm. Så den leken är liksom stackad i olika akter eller faser som sker. Mm. Om man kollar på en film kan man se i början så sker det här. Och då får man liksom hantera det i, när man spelar också. Och sen i slutet så får man möta... En boss.
Agent Smith, ja precis.
Ja.
I det här fallet då. Och det roliga också var ju, någon kanske jag hoppar för lite grann, fortsätt du förresten. Jag tänkte det som skiljer ändå typ, om man säger, jag har spelat Alien och liksom det här, så det är de två jag har som, och sen har jag spelat Legendary då, Buffy och Marvel. Ja. Så här liksom. Men tänkte på, det som är kul är direkt man ser, mycket av grundmekanikerna finns ju liksom från spel till spel. Det är egentligen ingen skillnad där så att hur spelet fungerar. Så kan man ett så kan man andra med lite små justeringar. Men det roliga är att se att hur de ändå vrider om det här för att få en bättre koppling till temat då, filmen.
Ja, precis. Ja, för jag tänkte, bra att du kom hit. För jag tänkte liksom, det som är Legendary Encounters för mig är man drar 6 kort. Alla börjar med samma typ av lek. Man har, förutom att man är en karaktär i den filmen man spelar. Jag blev Morpheus.
Du var Morpheus. Jag var Trinity. Och Patrick var Mr. Anderson, eller Neo så småningom.
Precis. Och då har man 1 kort som är lite annorlunda. Och sen så, när det är din tur så spelar du det här kort från hand och så köper du nya kort. Och så kan du köpa kort som är... Så letar du efter kort som... De har symboler, så kanske för att aktivera ett visst kort så måste du ha en viss symbol i spel för att du kan hitta ett kort så du kan spela de 2 korten i samma hand. Eller så hittar du korten som är koordineringskorten, coordinate på engelska, där man får spela det på en annans tur. Så att jag kan ge dig ett, så det är som att du får spela 7 kort en turn. Och jag kanske ger dig en ikon som gör att du får trigga ett annat kort en ability till någonting. Och det här är samma, och det här är ju, tycker jag, är väldigt roligt liksom, normalt sett. Men i det här spelet så införde man ju också då The Matrix.
Ja, precis.
Så förutom då att man ska köpa kort och slåss mot fiender, det gör man alla här. Men här kan du inte göra det, du kan inte göra hur du vill.
Det enda sättet inte när du vill, du måste vara på rätt plats.
Precis, och du köper kort när du är i
The real world,
heter det.
Ja. Utanför Matrixen, kan man säga.
Precis, och en gång per turn så får du flytta dig antingen från the real world till Matrix eller tvärtom. Sen så kan det finnas kort som kan göra att man kan flytta mer.
Ja.
In till Matrixen kan du alltid komma.
Men
inga problem. Men ut, då måste det finnas en telefonkiosk eller sån
en ledig.
Ja. Och då är det ju i där som... Vad kallar jag? Jag kommer inte ihåg det. Ja, The Matrix. Det finns en rad kort som kommer upp. Den här leken pratade om i början med där man bygger upp storyn och allting. Man drar ett kort och så kan man få läsa med 5 kort och sen kommer slidar de ner och så vidare. Och på de här platserna, där finns det symboler för telefoner, så man måste liksom se till att scanna där, se vad som finns och sen slå bort fienderna som är där för att ha tillgång på den telefonen. För du måste ju ta dig ut. Du kan inte bara vara inne i The Matrix, för då kan du inte få förstärkning kan man säga.
Nej.
Det här har de ju löst genialt.
Det är, ja, men jag tycker också det var jättekul just det här med att du ska hoppa in. Nej, men vänta, jag måste ju handla då först innan jag hoppar in i Matrixen, för jag kan inte handla när jag är där. Ja. Och sen så måste jag tänka på hur kommer jag ut där sen? Då måste jag se till att det är tomt där, ja, just innan. Det. Och just det här med också då med där man lyckas väldigt bra i tematiken är ju där, i alla fall i första filmen så handlar det ju mycket om att man ska väcka upp Neo liksom då. Från Mr. Anderson ska bli Neo. Och då är ju Neo då, eller Mr. Anderson, får inte komma ur Matrixen.
Just det.
Först efter i akt 2 då, så att säga. Då kan han först, ja, då har han vaknat upp och insett att det finns en verklighet som man lever i egentligen. Liksom,
ja, roligt.
Så det är mycket så här, och sen just det här med att första filmen handlar ju egentligen om att förbereda honom för någonting, liksom att han genomgår mycket träning och såna här saker, och så blir ju han då successivt bättre och bättre. Men det var ju en kul där man, jag tror inte man spoilar, för man kan ju ändå kolla leken när man köper det.
Ja.
Just det här med att man ska då, för att kunna snacka med The Oracle då, så måste man då måste man besegra 7 stycken trainingkort då.
Ja, just det.
Det här, för att kunna ta nästa steg i storyn liksom. Och det är mycket så här som jag tycker de, och det är ju även duktiga på i den andra varianten som jag spelat, Aliens också, är fantastiskt tematiskt korrekt liksom på mångt och mycket som är jättebra. Så de lyckas ju verkligen hitta de här små vridningarna som gör att det blir liksom unikt. Jämfört med om man har Aliens eller, jag vet inte, jag har ju inte spelat X-Files eller de andra, men det, jag tror ändå det är, finns en plats att ha alla spelen liksom så i sin samling, eller i alla fall köpa spel och sen kan man sälja igen om man inte, ja, om man vill uppleva det liksom.
Någonstans där. Jag tänker, när du spelat igenom ett helt spel, då kanske du är nöjd med det.
Mm.
Typ så.
Precis. Men, här som jag var ärlig och säga, här finns ju liksom, det är tre filmer. Det kommer säkert en expansion av den nya filmen som småningom också, den som kom för några år sedan. Den kommer säkert komma för att släppa. För så har de gjort med Alien, då har de ju släppt liksom, ja. De tre första filmerna Alien finns i grundboxen, sen har de släppt de olika expansionerna efteråt. Jag tycker här är just, är just köpte spelare och säljde sen om du, för det är en bra upplevelse.
Ja, verkligen. Jag måste säga då, min favorit, alltså det roligaste som hände när vi spelade, det är ju i den här leken story korten där man ser liksom alla fiender och allting. Det finns också eventkort. Och det som hände då var att Mats fick ett kort som, vad hände Mats? Du fick inte...
Jo, men det finns ju en scen i filmen där när agenterna förhör Mr. Anderson då, när de skevar till verkligheten så han inte har någon mun. Och det här har man lyckats ta tillvara på i spelet, där jag fick det här eventkortet då, så jag fick ju inte, jag fick inte prata om strategier förrän det var min turn igen.
Japp.
Alltså i rundan efteråt. Så jag fick, och jag kunde inte koordinera, kunde inte göra något. Jag var helt låst, blockad från allt. Jag kunde ju se vad som hände, men jag kunde inte göra så mycket annat.
Nej, det var otroligt kul. Och jag och Patrik, vi skrattade hur mycket som helst. Och sen blev det Patriks tur. Och vad hände på hans tur?
Precis samma sak.
Så plötsligt satt jag där, en enda som fick prata runt bordet. Men det var så roligt. Jag tänkte så här, hur långt kan jag spela en turn? Kan jag hålla på i 10 minuter här?
Ingen får säga någonting, så du kan köra hur länge som helst, ingen kan gnälla, ingen kan säga någonting.
Ja, det var roligt. Det var
jättekul faktiskt.
Det slog mig nästan, det är sällan man verkligen skrattar när man spelar. Alltså spela brädspel för mig är liksom, man har kul, det är väldigt tillfredsställande. Så ofta spelar man ju spel där man ska lösa något. Det är ju ofta stora pussel egentligen. Det är sällan man liksom, det är inte så ofta man sitter och skrattar, tycker inte jag i alla fall, utan man har kul, man har ju trevligt och kul. Ja. Det är sällan man skrattar. Här satt jag och skrattade. Det var kul. Det var mycket, mycket roligt.
Det var trevligt. Bara. Sen så körde vi ju boom in i väggen kan man säga. Alltså, vi hade ju inte en chans att avsluta det här. Men vi måste kolla om vi gjorde någonting fel eller om det är någonting som vi måste vara mer strategiska på att tänka till.
Ja, men nu ska vi ändå säga så här. Vi kom ju till slutet. Det stod att ni har faktiskt klarat det. Eller vad var det stod? Det stod att nu kan ni gå vidare till nästa. Eller så kan ni försöka göra det här enormt svåra.
Precis.
Där man skulle få... Ni är ju att be the one.
The be the one, ja.
Mm. Och det var ju omöjligt.
Ja, det, i alla fall där vi var så var det helt hopplöst. Liksom. Men det är en sak som jag till kan säga, typ, som jag varit, i alla fall där jag har jämförelse med Alien. Och där handlar det egentligen om att bara skaffa sig så mycket fight till slutet. Liksom. Pengarna, pengakorten och köpkraften blir ju mindre värd ju längre spelet går. Jaha. Men här har de faktiskt lyckats bygga in ett sätt så att pengarna har ett värde även i senare delen av spelet också. Vilket jag tycker är faktiskt ganska kul.
I alla fall i den här filmen.
Mm, precis, får vi se vad som händer nästa då. Vi har inte kommit, ja, vi har inte kommit till del två än.
Nej, vi ska spela vidare.
Den kommer längre fram. Så det kommer säkert återkomma till det här spelet, skulle jag tro.
Mm. Det var så Legendary Encounters.
Och det är ju Upper Deck som släpper de här. Jag vet inte, det står ingen design här, så jag har faktiskt ingen aning.
Det är spännande.
Det är odesignat, med andra ord. Det är bara Upper Deck som designar, antar jag.
Ja. Okej, nästa spel på turordningen är ju spel som du har snackat om ganska mycket med mig och sagt att vi borde spela det. Och jag bara, någon gång. Men det finns ju tusen spel att spela. Men nu fick vi äntligen Nukleum på bordet. Du har ju nämnt det någon gång tidigare, tror jag, i podden. Nu är jag ju tillbaka till i alla fall.
Ja, nu är det kul, för nu kan vi snacka om det ur ett gemensamt spelupplevelse också. Vilket jag tycker är lite roligt så.
Ja, det är designat av Simone Luciani och David Turchi.
Ja,
vart börjar man i det här spelet, Mats? Det här är ju...
Mumma, från början till slut.
Det är matigt spel, får man säga.
Mm. Men det är kul att höra, för jag tycker ju det här spelet egentligen inte är så regeltungt så sett i sig. Men däremot är ju beslutstungt på en helt annat sätt jämfört med kanske många andra spel vi spelar annars. I alla fall regelbundet, kan man säga, i vår grupp.
Ja, alltså det var mycket regler, Mats. Du kan inte komma här och säga att det inte var så regeltungt. Jag vet inte hur länge vi satt och reglerna, det var det var det här, och på det här så finns den här scoring tracker, och hur funkar den i scoring? Scoringen sker så här och så här och så här. Det var mycket saker. Men när jag väl har tagit igenom det, när det var ens turn, då var det inte så komplicerat. Förutom att du hade 40-11 valmöjligheter. Det kändes...
Det passade Andreas väldigt bra.
Det kändes lite grann som jag spelade Feast for Odin, bara reskinnat ett tag. För jag var bara så, herregud, vad ska jag ta vägen någonstans?
Ja. Men, kul att höra att du också... Det är så kul att se, både höra och se när du får såna hjärnsmält också. För det får ju jag ibland. Och då sitter du och garvar läppen av det liksom. För att jag sitter så här, åh, det här är jobbigt. Och så sitter jag ångest. Jag fick jag ju se dig sitta faktiskt med lite ångest här.
Jag gissar att garva bara runt brädspel när det händer någonting jobbigt för någon annan. Antingen att ni blir tysta, eller att man dör i klank, eller någon inte förstår reglerna.
Nej, det är
var elaka. Vad elaka.
Ja, det är det faktiskt. Nej då.
Ja. Skulle du som ändå har spelat det fler gånger än mig, vill du bara förklara lite grann hur man gör, så får jag försöka fylla i. För att det är nästan som en dimma av saker efter jag spelade spelet. Jag tyckte det var kul. Jag vet inte om du minns, jag någonstans mitt i spelet och någonstans bara, wow!
Nu jag fattar bara,
eller jag trodde det. Så fick jag inga poäng i endgame. Men jag bara typ så här, tyckte någon bara klickade hjärnan. Jag bara så här, det här är coolt! Det här är häftigt liksom.
Nej, men det här är ett spel som, i alla fall för min spelfunktion, så nu har jag ju spelat det här 4 gånger då. Så jag är fortfarande ändå inte liksom. Så man har ökat poängen Proffs. Varje spel, vilket är ett positivt tecken ändå. Att man förstår mer i spelet, och det såg man ju på det också, just den här lucköppningen. Framförallt när vi gjorde endgame-scoren, nu bara Man såg liksom bara så här, det här
jag fick inga poäng i endgame.
Så där hade du, den båten missade du tydligen, och jag försökte ändå vara tydlig med att förklara
hur mycket poäng som fördelades. Det var så mycket saker, hur ska man kunna ha koll på det?
Men vad ska man säga? Det man försöker göra är att man utvecklar egentligen en form av framtidssidosnedvärld från kolkraft till kärnkraft, kan man egentligen säga. Så att du har tillgång till kolkraft, och men du ska utveckla successivt hela grejen till att bli mer kärnkraftsdriven. Där du ska bygga och upplysa byggnader, kan man säga så. Eller energi. Ja. Tillföra ström till dem.
Ja, du ska...
Så att de blir power...
Du ska dra in, du ska... koppla in dem på kraftnätet.
Ja, precis. Det är typ...
Det kan man säga så?
Ja, det är fjärrvärme. Ska man...
Det är fjärrvärme.
Kärnvärme. Nej, vad säger man? Ja. Nej, men ja. Så man ska liksom, det är grundprincipen att du ska egentligen liksom bygga ett nätverk, du ska skicka energi till dina byggnader och energifylla dem, för då får du så att säga stjärnor som du sedan använder då i, och bygger din endgame scoring med. Jag tror det är enklast att försöka förklara det så.
Och det finns lite olika typer av byggnader. De ger olika saker. Vissa byggnader ger dig arbetare. Vissa byggnader gav dig
pengar.
Och så något annat gav dig lite andra saker.
Ja, men utveckla teknologier då, vilket också är viktigt, höll jag på att säga.
Ja.
Eller men experiments tror jag de heter, men ungefär.
Ja. Men på, när det är din tur så är det ju ganska simpelt egentligen. Man har ett visst antal actionbrickor, kan man kalla det.
Mm. Ja, men det heter
de heter i spelet. Som har en överdel och en underdel. Och som symboliserar olika typer av handlingar. Det fanns väl fem handlingar i spelet kanske? Sex?
Fem grundhandlingar, ja.
Mm. Fem grundhandlingar. Och det kan vara typ att bygga en byggnad. Eller ta ett kontrakt. Mm. Eller öka din produktion av någonting.
Mm. Hämta nya brickor. Eller så.
Ja. Så. Och så får du liksom... Så spelar du en av dina brickor framför dig. Du slottar in det lite grann. Det är väldigt mycket så här... Det är väldigt fin produktion, får man säga. Mm. De har liksom specialtiles och grejer, och det är riktigt fint. Väldigt färgglatt på brädet också. Det är nästan lite till överdrift. Jag hade lite svårt att se färger ett tag. Jag bara, var så mycket färger. Jag bara, oh, jag vet inte vart. Vilka är byggnader mina? Vilka frågor?
Ja, precis.
Man slottar in en actionbricka och så gör man vilken ord man vill för mig. De två handlingarna. Och sen så är det nästa spelars tur.
Mm.
Och så går man runt och runt och runt. Och någon gång ibland så inser jag att jag har inga actionbrickor kvar. Eller jag har inte pengar nog. Eller någonting. Och då tar man en produktionsrunda. Det heter något speciellt. Recharge.
Mm.
Ja. Och så gör man så. Om igen tills... och då får man tillbaka sin actionbricka. Och så kan man nyttja dem igen. Och sen så gör man så tills ett visst antal endgame-kriterier uppfylls. Och det kan vara att tre personer... För oss var det i alla fall att när... Alla hade gjort recharge tre gånger var.
Tre gånger,
ja. Sen vet jag inte om det var det som triggade den gången faktiskt för oss. Sen är det typ om någon har byggt klart byggnader. Och det fanns inte allt möjligt för mig. Och jag hamnade, jag valde en strategi, det var inte allt, det bara blev så. Jag insåg att man kan skaffa nya brickor. Så jag skaffade brickor. Jag snubblade över brickor i början som gav mig produktion. Så jag fick sån så här... produktion. Men för att kunna nyttja produktion då måste man spela många action, alltså tiles ovanför sig. Liksom, jag tryckte upp min produktion på, det finns tre olika saker, man producerar pengar, gubbar och poäng. Mm. Och för att få mycket då måste du använda många brickor. Och det innebär att jag blev ganska långsam i spelet, känns som. För ni spelar ju, mitt sista drag i spelet var att jag gjorde recharge.
Mm.
För jag producerar jättemycket poäng. Medan både du och Patrik, ni var ju långt inne på eran fjärde runda, kan man säga. Mm. Ni hade gjort recharge en gång. Och hade fått upp pengar en gång till och kunde göra saker. Så att jag missar ju helt den här grejen.
Ja, men du fick ju till en väldigt sån produktionsmotor liksom, som gick upp för fort och för högt, skulle jag säga. Liksom, för att spelet... För att hinna växla ut den, för du hade ju väldigt mycket resurser kvar när du...
Ja, hade spelet bara pågått i fyra timmar till.
Då hade du varit storkämp, kan man säga.
Då hade jag inte haft en chans. Om vi bara hade brutit alla regler.
Ja, exakt. Nej, men för det som är en viktig grej här med det här spelet, och det är ju det här med just de här små stjärnorna som man får när man skickar energi till sina byggnader. Då får man på sig typ egentligen, ja, man kan säga stjärnor som man har. Och när man då gör den här rechargen eller produktionsrundan, då spenderar man sina stjärnor för att lägga upp på en, vad ska man säga, en track egentligen, där du har sex olika zoner. Det finns fyra olika scoring conditions, alltså där du får poäng då, plocka poäng på olika byggnader eller på olika saker i spelet.
Arbetar,
varann arbetar och ute och såna här saker, liksom att du i det, och då får du multiplicera, beroende på var du står, multiplicera de här med den typen av byggnader. Så att du har liksom fyra sådana byggnader och får multiplicera, då får du 12 slutpoäng liksom, till exempel. Det här kan gå upp väldigt högt och ge väldigt mycket poäng beroende på hur bra du spelar.
Ja, när jag lyckades hova in 12 och 16 poäng eller någonting plus 3 eller vad det var. Jag fick typ 30 poäng på mina tre utplacerade sådana. Man får ju sätta ut dem i recharge.
Mm.
Så fick ju Patrik 55 poäng på en, tror jag.
Nej, det var inte den. Det var byggnaderna i slutet. Men,
ja, byggnaderna i slutet. Okay. Ja, men precis. Han fick så mycket poäng. Jag bara, herregud.
Men vi låg kanske runt 30, 40, 50 poäng. Och du låg på 12, 15 på endgame-scoringen. Mm. För sen finns det också en stad i spelet där man, alla byggnader du bygger där ger dubbelt poäng. Och då finns det byggnader som ger poäng baserat på antal byggnader kopplade till den i nätverket. Vilket gör att om du bygger en sån och hela nätverket sitter ihop som du gjorde nu, då räknas ju alla byggnader liksom, då blir det ju jättemycket poäng.
Ja.
På det.
Ja, jag vet vad jag ska göra nästa gång i alla fall. Jag ska bygga bara i Prag.
Bara i Prag. Ja. Mm. Nej men jag, det här spelet är ju lätt ett av mina favoritspel har blivit i alla fall. Jag tycker det är någonting som jag gärna vill spela ofta och länge.
Ja, jag behöver spela här igen nu.
Mm.
Nu när vi börjar snacka om det börjar jag säga okej, okay, nu får jag. För nu har ju typ hjärnan antagligen som svalnat sen i lördags. Nu är det, vad är det då? Onsdag idag va? Ja. Så att tre, fyra dagar efter att det tog det behövdes det för att smälta det här.
Ja, det är magiskt. Det är bra. Kan man inte rekommendera. Gillar man tyngre spel så är det här jättebra.
Ja, jag tänkte säga vikt 4,408 står det på
BG. Och det är så här mysigt spelet som att man, egentligen inget nytt i sig som den tillför. Tycker jag den lånar lite grann härifrån, lånar lite grann härifrån. Men ihop så blir det ett väldigt, väldigt bra kombination på spel som
det står trevligt. Speltid 60-150 minuter. Är det per spelare?
Per
då,
spelare, ja. Så jag ligger på 60 och du ligger på 150 minuter.
Vi satt hela dagen. Det var...
ja, vi satt nog från 9 till klockan var 2, tror jag.
Ja.
Så 5 timmar tog det i alla fall. Och då var det i och för sig en jag skulle tro att det var 45 minuter, en timmes regning.
Ja, vi var igång vid 10, tror jag. Det tog 4 timmar.
Ja,
så. Jag tror att vi kan nog kapa en timme nästa gång för att nu har man kalibrerat hjärnan lite grann.
Det tror jag också. Så att, men, ja, det är Nukleum i alla fall. Och det är ju Board & Dice som släpper här. Och det är som sagt var designat av Simone Luciani, vilket är en av våra favoritdesigners här på podden, och David Turchi. Ja. Och här kan vi också nämna, vi verkar plugga expansioner här känns det som idag. Men även här så kan man faktiskt just nu då lägga, om man nu behöver, jag vet inte, det känns väldigt tidigt. Men
jag behöver lägga, inte just nu.
Jag, nej, inte jag, heller, jag känner inte heller behovet för att ha en expansion redan, men man kan föra order på Board & Dice hemsida för en expansion som heter Australia då, så det är en ny karta. Där man då tillför lite nya grejer, typ som någon shipping-grej. Man har alltså en ö med i spel så man ska ha även shipping lanes. Och jag tror även om jag har fattat det rätt att man kan bygga egna kolgruvor också. Vilket gör att man inte behöver köpa kol då från den allmänna marknaden.
Ja, just det. Okay.
Och så blir det självklart då massa nya kontrakt och massa nya, nytt sånt buzz med det här också. Eftersom det är lite nya grejer som kommer in i spelet säkert. Så sätt.
Okej, okay, för er som har spelat Nukleum massa gånger.
Och kan det. Känner att jag vill ha en ny utmaning.
Ja.
Då finns det en expansion på G. Ja. Och jag antar att det är väl leverans också även här inom ganska kort då. Jag tror jag kommer vänta med en helt igen, för jag har fortfarande, tror jag minst i alla fall en 15-20 spel till på grundkartan kvar innan jag känner att man behöver någonting nytt där.
Det stämmer säkert.
Så, samtidigt så kan jag gärna testa om någon annan har det också. Så att det är liksom så, man tänkte på just med Barrage som också ett spel, så att det är en ny karta där tillför ju ganska mycket. Eller Terraform Mars, en ny karta tillför väldigt mycket. Så jag vet inte, vi får se.
Ja, precis. Ja. Mm. Variation kanske sen. På sikt.
Ja, men precis. Mm. Ja, vi...
Nu ser vi... Vi snackade innan om så här, hur lång tid... Hur många vi har lagt upp så många spel som snackade om så här. Hur lång tid kan jag ta? Vi lägger till några till spel. Vi har en diger lista. Nu kommer vi 4 spel, för nu tycker jag att nu är det dags att lägga på här, Mats.
Ja, men precis. Jo, men det är det. Det är roligt att vi skulle snacka om lite spel ifrån spelloggen sen tidigare.
Ja.
Men nu har vi spelat, vi snackar vi bara om 4 nya spel som vi har spelat inom en vecka.
Så är det.
Så, ja,
vi får podda
någon
snart igen.
Någon gång kommer vi nog ner till de här som vi kanske ska snacka om som vi inte har snackat om än också.
Ja.
Så sett.
Med det sagt så... avslutar vi en podd runt 50 minuter. Det känner, tänker jag är en milstolpe i podden just nu.
Ja, men faktiskt. Det känns ändå som att vi Vi har gett upp och försöker korta avsnitt. Jag inser att det är ingen idé. Jag har för mycket att snacka om. Så vi kör på bara.
Det är alldeles för roligt.
Men jag hoppas att ni tycker det är skoj att höra oss snacka ändå här. Så snackar vi snart igen tycker jag.
Vi snackar snart igen. Tack så jättemycket för att du har lyssnat allihopa.
Yes. Vi hörs. Ha det gott.
Ha det gott. Hej då. Vi har snackat brädspel. 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 Vi har snackat brädspel.